إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Det här är den tredje lektionen i tafsir på surat Zumar. Och vi har kommit fram till vers 10. Och vi börjar som vanligt med att lyssna på de ayat som vi kommer att gå igenom idag. Bi haulillahi ta'ala.
وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إن إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه
ينابيع نعم Vers 10. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala säger här: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسي محمد قل يا عبادي يعني سي محمد till mina tjänare dom som tror och dom som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala eller fruktar er Herre. Dom som gör det goda i denna värld har gott att vänta i nästa liv. Och Allah azza wa jall säger sen då وأرض الله واسعة وك الله's jord är stor Och de tålmodiga kommer att få sin belöning gränslöst. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar här hans trogna tjänare. Och vi läser från tafsir ibn Kathir, lite förkortat. Och lite andra tafsir kommer vi också ta fawaid ifrån, som vanligt. Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar här hans troende tjänare att de ska fortsätta i att lyda Allah azza wa jal och att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا رَبَّكُمْ. Så Allah säger här, o mina tjänare, ni som tror, frukta er Herre. Och här är det underförstått att är man Allahs tjänare så fruktar man Allah. Ja, ni fortsätter i att göra detta. Och som Ibn Uthaymin säger, det är som att jag säger till dig, och du som är generös, ge sadaqa. Ja, jag påminner honom, du har al-karam, du har jud, du är en generös person, ge sadaqa. Ja, ni som är Allahs tjänare, frukta Allah. Ja, ni fortsätter att frukta Allah azza wa jal. Så den påminner sig till oss att ständigt, kontinuerligt vara på det goda spåret. Att inte släppa greppet, utan fortsätta och hålla fast vid sanningen. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala då att de som gör detta, de som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala och gör det goda i detta namn, ahsanu, kommer att få belöning yani i detta liv. De kommer att få hasana. De som gör det goda i detta liv kommer att få hasan. Och då säger han här, Ibn Kathir, att den som gör goda gärningar i denna dunya kommer att få belöning i deras dunya och i deras akhira. Ja. Så gör man det goda så får man gott tillbaka av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är en generell princip som vi har nämnt flera gånger. Att det du gör kommer tillbaka. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Är belöningen för gott annat än gott? Eller hur? Allah azza wa jalla belönar det goda med det goda. Fast ännu mer. För dunya och al-akhira. Och här nämner ulema att denna aya är ett bevis på att de som gör gott i detta liv får en påskyndad belöning i detta liv. Utöver den belöningen Allah har sparat för dem i nästa liv. Och vissa säger här al-sihha wal-afir. Att de får hälsa och de skonas från ondska. Och en person kan belönas i dunya med många olika saker. Och den bästa belöningen en person kan få i detta liv är att Allah azza wa jalla håller honom fast på al-islam och al-iman. Och att han dör i tillståndet av al-islam. Det är den bästa belöningen man kan få. Men många när de tänker på belöning och lön så tänker de bara på det materiella. Att vad är min belöning? Jag har inte mycket pengar. Vad är min belöning? Jag bor inte i en villa. Och så vidare. Och det är inte så man ska tänka. Utan man ska tänka mer långsiktigt. Har du en iman så har du wallahi det bästa som finns. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala wa ardullahi wasi'a. Och Allahs jord är stor. Den är bred. Och här så säger vissa av al-mufassirun yani att om ni bor på en plats där ni kallas till synd, så gör hijra. Och Allah nämner också liknande i Koranen. Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Var inte Allahs jord tillräckligt stor för att ni skulle utvandra? Och det här för oss till frågan av al-hijra. Hijra som då är att utvandra från ett land som är icke-muslims till ett land som är muslimskt. Och det kan också vara relativt att utvandra från ett dåligt land till ett mindre dåligt land. Som då sahaba radiyallahu anhum utvandrade från Mekka som var Darul Kufr till Habasha som också var Darul Kufr. Men det var mindre dåligt. Det var mindre synder. De var Ahlul Kitab och folket i Mekka var Ahlul Shirk. Och profeten a.s.w. sa att det skulle vara en fristad för dem. Att där finns en konung som inte kommer att förtrycka någon. Men hijra överlag då är att fly med sin religion. Att rädda sin din från att gå under. Att fly och att utvandra från Darul Kufr till Darul Islam. Och en hijra är inte någonting som bara skedde på profetens tid, alihi salatu wassalam. Utan han har nämnt i autentiska hadither att hijra är någonting som kommer att fortsätta fram till domedagen. Hijra är någonting som kommer att finnas kvar fram till domedagen. Och när blir det en plikt för en människa att göra hijra? När måste man utvandra? De lärda har sagt, om du inte kan eller får praktisera din religion fullt ut, då blir det wajib att göra hijra. Om du nekas, hindras från att praktisera din religion. Så vissa länder i Europa har förbjudit till exempel tjejer att ha hijab i offentliga skolor. Vi talar inte om små flickor. Vi talar om flickor som ska ha hijab. Då kan man inte bo i ett sådant land. Om det skulle finnas ett land som förbjuder folk från att be eller fasta och liknande, då kan man inte bo kvar. Och det här finns idag i Kina. Ett otroligt förtryck som hela världen blundar för. Där det är sjukt att läsa. Yani man tvingar folk att lämna islam. Man förbjuder allt som har med islam att göra. Man stoppar folk, muslimer på gatan, dansa, drick alkohol, ät gris. Och de säger nej, koncentrationsläger, omskolningsläger. Och Allah alam vad som för sig går i de lägerna. Och Allah, det är helt sjukt. Där har man verkligen försökt stoppa islam. Och de här människorna, de kanske inte ens har en möjlighet att flytta. Kanske inte ens får flytta. Kanske inte ens är välkomna i något annat land. Men hypotetiskt, kan de flytta, måste de flytta. Du kan inte bo kvar på en sån här plats. Spelar ingen roll om du måste lämna dina hus och dina ägodelar. Fly med din religion. Lämna allting och bevara din religion. Så hijra finns kvar till domedagen. Och hijra kan också vara att en person jobbar på ett arbete där han inte får praktisera sin din. Och det är inte den stora hijra, men hijra som profeten a.s. sa är att lämna al-muhajiru men hajara manaha Allahu anhu. Al-muhajir, den som gör hijra, är den som lämnar det Allah har förbjudit. Det kan också vara i mindre skala, relativt. Vi får ofta frågor om folk som har ett haram arbete. Alltså riktigt haram. Sälja alkohol eller svinkött eller liknande, jobba på banker och sånt. Alltså, lämna. Du får inte jobba kvar där. Du måste byta till ett annat jobb. Och låt inte shaitan skrämma dig med fattigdom. Utan alhamdulillah, den som lämnar någonting för Allahs skull, Allah kommer att ge någonting bättre. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Att de tålmodiga kommer att få sin belöning gränslöst. As-sabirun, de som är tålmodiga i sin religion, kommer att få sin belöning gränslöst. Och as-sabr, tålamod, är ju som ulema har sagt av tre olika kategorier. Och tålamod är en av de bästa gåvor som människan kan få i detta liv, som profeten Muhammed alayhi salam har sagt i autentiska hadithen. Att en av de bästa, om inte den bästa gåvan du kan få i detta liv, en egenskap och karaktär, är tålamod. Och tålamod måste du ha för att komma in i paradiset. Änglarna som välkomnar folket in i paradiset kommer att säga till folket som går in i Jannah, gå in i paradiset på grund av det, eller med det tålamod som du hade. Bima sabartum. Yani, det kräver tålamod i att vara muslim, i att praktisera sin din, i att hålla sig borta från haram. Det kräver tålamod. Det är inte, islam är ingenting som du gör en gång i livet. Det är ingenting du gör under en säsong eller period. Det är ingen engångsförteelse, utan det är någonting som du lever med dag in och dag ut. Och wallahi, det kräver tålamod. För motstånd finns det gott om. Och de lärda har sagt att tålamod är av tre kategorier som man måste ha. Det första är tålamod i att lyda Allah. Tålamod i att göra det Allah azza wa jalla har påbjudit. Två, tålamod i att hålla sig borta från al-haram. Och tre, tålamod i att acceptera det bästa ödet, gärna ens motgångar i livet. En gång till. Tålamod i att lyda Allah. Att gå upp varje morgon och ber fajr. Trots att du har jobb, du har skola, du är trött, du är utmattad. Fajr är 2-3 på natten, du har inte fått någon sömn. Du går upp ändå. 10, 20, 30, 40 år. Det kräver vad? Tålamod. Det är lätt att släppa. Lätt att sova. Men att gå upp varenda morgon kräver tålamod. Är det inte så? Att en syster, mashallah, går ut med sin hijab varje dag. Korrekt hijab varje dag kräver tålamod. Hon bemöts negativt. Kanske inte får acceptans. Hon kanske inte ens får arbete och liknande saker. Hon får problem. Och kanske till och med får verbala påhopp, fysiska påhopp och liknande. Men för Allahs skull, hon släpper inte taget. Vi har den här starka trycket med att visa upp sin skönhet. Sociala medier, Instagram och liknande. Hon står emot. Hon följer inte strömmen. Hon täcker sig som en muslimsk kvinna ska göra. Det kräver sabr, eller hur? Att inte... Sen också att inte falla in i haram kräver också tålamod. Den andra formen av tålamod. Du är omgiven av haram. Dag och natt. Sociala medier och överallt. Vänner, omgivning. Lockar dig och drar dig till det förbjudna. Men du står emot. Du dricker inte som de andra. Du röker inte på som de andra. Du har inte otillåtna förhållanden som andra. Du har inte förbjudna arbete som andra. Du skaffar inte förbjudna pengar som andra. Du står emot allt detta. Det kräver tålamod. Att lämna de saker Allah Azza wa Jalla har gjort haram. För det kan finnas en lockelse, en sötma i att göra vissa synder. En nefs, ens ego dras åt vissa saker som är haram. Men du står emot. Och tre, tålamod i att acceptera livets svårigheter. Den är ödet. För allting som händer i detta liv är förutbestämt. Det är muqaddar. Och Allah Azza wa Jalla har en hikma i allting som han gör. Du blir sjuk, du är tålmodig. Du förlorar någon nära och kär, du är tålmodig. Du förlorar jobbet, du är tålmodig. Du skadas, du är tålmodig. Hela tiden tålamod. Så allt det här måste man ha. Och då kommer då al-bushra, den glada nyheten. Vad är det man får för någonting när man är tålmodig? Allting i islam har en specifik bestämd belöning. Allah säger att han som kommer med en god gärning kommer att få den 10-dubblad. Och i hadithen upp till 700. Så belöningen för tålamod är oändlig. Och därför säger vissa av salaf, jannah. Genom vad menas med oändlig? Jannah. För där är belöningen oändlig. Eller hur? Ingenting kommer att ta slut i paradiset. Det är inte någonting tillfälligt. Det är inte en måltid och du får inte en andra måltid. Det är inte att du är där en period och sen är det ut, utan det är för alltid. Men belöningen för tålamod är oändlig. Endast Allah Azza wa Jalla känner till dess belöning. Och från goda gärningar, generellt tålamod, men från goda gärningar som är tålamod är fastan. Profeten alaihissalam kallade Ramadan för shahr och sabr, månaden av tålamod. För som Ibn Rajab nämner så inkluderar fastan dessa tre kategorier av tålamod. Tålamod i att lyda Allah, tålamod i att inte synda och tålamod i de, yani, vad kan man säga, negativa konsekvenser som kan komma av att fasta. Tålamod i att lyda Allah, du fastar 30 dagar, det är jobbigt, men du gör det. Två, du syndar inte, talar inte haram, lyssnar inte på haram, kollar inte på haram under hela månaden. Och tre, du har tålamod i de negativa konsekvenser som kan komma av att fasta. Som att du går ner i vikt, du blir svag, du blir trött, du orkar inte plugga och liknande saker. Du har sabr. Då är inshallah ta'ala belöningen oändlig. Och beviset på det är hadithen där profeten alaihissalam säger att Allah säger att allt som människan gör 10-dubblas upp till 700. Och så säger Allah, förutom fastan, den är för mig och jag kommer att belöna för den. Det vill säga, belöningen är oändlig för fasta. Må Allah ge oss från hans belöning. Amin. Och det är också en viktig sak som vi alltid ska ha i åtanke. Att vägen till paradiset är inte alltid enkel. Utan den är omgiven med en makär. Saker som människan finner svårt. Som profeten sa, och helvetet är omgivet med shahawat, lustar, begär, synder, haram. Det är enkelt. Bara gör vad du vill. Lev livet. hamna i helvetet är enkelt. Men att hamna i paradiset kräver uppoffring. Kräver att man härdar. Man har tålamod. Dag in och dag ut. Och man biter ihop. Det är bara några dagar. Sen är den här dunjan slut. Och då står du framför Allah på domedagen. Så tålamod, tålamod. Tappa aldrig tålamodet. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. Säg, jag är beordrad att dyrka Allah med uppriktighet i min religion. Och jag är beordrad att vara den första av muslimer. Det vill säga, jag har beordrats med al-ikhlas i min dyrkan till Allah och att inte sätta någonting vid hans sida. Och jag är beordrad att vara den första muslimen, yani min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Det vill säga, som vissa av salaf sa, i hans umma. Yani i denna umma så var han den första muslimen. Vad är det Allah azza wa jalla har beordrat oss med? Det här talade vi om i första lektionen. Alla lillahi dinul khalis. Islam är uppriktighetens religion. Dinul ikhlas. Dinen, religionen av uppriktighet. Där vi endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är det som Allah azza wa jalla har påbjudit hela mänskligheten. Att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting vid Allahs sida. Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu din. Jag har blivit beordrad att endast dyrka Allah med uppriktighet i min religion. Och här nämner Ibn Uthaymin att i den här versen och kommande versen finns ett bevis på att vi muslimer ska inte skämmas för våran tro. Här säger Mohammed till folket: jag är beordrad att endast dyrka Allah. Det här är den inställningen vi ska ha när vi pratar till folk. Det här är det Allah har sagt att vi ska göra. Det här är det vi gör. Tala ut. Berätta om din religion. Säg vad du gör för någonting. När du gör da'wa, stå upp för din din. Vissa skäms, de vågar inte prata, de vågar inte berätta. De är väldigt tystlåtna och tillbakadragna. Ja visst, det kan bero på situation, kanske inte alla tillfällen är passande att prata om vissa saker, men generellt. Om någon konfronterar sig, vad är din din, vad är din religion, vad är det du tror på? Då ska du komma med sanningen. Jag tror på ett tawhid, eller ikhlas, uppriktighet. Vi tar avstånd från kyrk. Vi tror på Koranen, vi tror på Muhammad a.s. Eller berätta om meningen med livet. Stå upp för din religion. Och jag har beordrats att vara den första muslimen. Och som Suddi då sa, det här betyder den första muslimen i denna umma. Och det här finner vi ofta i Koranen. Även det nämns som Musa a.s. att han säger att han är den första muslimen. Gärna i hans umma. Tajib. Så Muhammad a.s. var den första muslimen i hans umma. Eller hur? Och man kan också tolka versen som: den första som underkastar sig Allah, yani jag är den som berättar om islam för er, då är jag också den första som praktiserar islam. Det är också en inställning som vi ska ha. Om vi ska kalla till andra till islam, då ska vi också utgå från att vi är de första som implementerar islam. För hur ska vi förvänta oss att andra accepterar islam om vi muslimer inte ens själva följer eller islam? Så där är det som kallar till Allah azza wa jalla ska vara den som först och främst implementerar religionen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Säg, jag fruktar att om jag trotsar min Herre straffet på en hård dag. Yani, ja, Muhammad, säg, och du är Allahs sändebud, säg till folket: jag fruktar att om jag trotsar min Herre straffet av en mäktig dag, en stor mäktig dag, وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Och här finns det då en indikation, som Ibn Kathir säger, att denna vers tilltalar oss andra. Yani, det är min bab awla. Det är ännu mer berättigat till oss andra. Muhammad a.s. kommer inte trotsa Allah. Men det här är bara hypotetiskt. Så om han säger: jag fruktar straffet av en enorm dag, om jag skulle trotsa och synda Allah azza wa jalla. Och synda och trotsa Allah kan här vara den värsta trotset, kufr. Och det kan vara alla andra synder som leder till straffet i nästa liv. Så om Muhammad alayhi salatu wassalam är rädd för straffet i nästa liv, hur rädda ska då inte vi vara för straffet i nästa liv? Om vi trotsar Allah azza wa jalla. Och det här är en indikation på att vi ska inte falla in i raffla. Vi ska inte vara negliganta och tro att straffet inte kommer att röra oss. Många människor idag, de lever i al-amn min makrillah. De känner sig som trygga från Allahs straff. Som att de är garanterade paradiset. Och det här är aqidat al-murji'ah. Att det räcker med att säga la ilaha illallah och khalas, jag kommer gå till Jannah. Min pappa är muslim, jag går till Jannah. La, det funkar inte så. Al-islam, din, qawl, amal och ikhlas. Yani amal, du måste tro, tala, agera. Det räcker inte med att bara säga jag är muslim. Nej, du måste också agera. Du måste frukta Allahs straff, hans helvete, hans vrede på domedagen. Det är på riktigt. Och vissa av denna umma kommer att kastas i helvetet. Så man ska vara på sin vakt. Och man ska frukta elden. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ. Säg att det är Allah som jag dyrkar med uppriktighet i min religion. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ. Så säg då till dessa människor, dyrka vad ni vill. Jag, فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ. Så dyrka vad ni vill vid sidan av Allah. Och så säger Allah, قُلْ سَيْدُوا الْخَاسِرِينَ. De sanna förlorarna är de som förlorar sig själv och sin familj på domedagen. أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. Detta är sannoliken den största förlusten. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلْ. De kommer att ha lager av eld över sig. وَمِنْ تَحْتِهِمْ och under sig. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ. Det är med detta som Allah skrämmer sina tjänare, så frukta därför honom. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala då att han ska säga, yani Muhammad alayhi salatu wasalam ska säga att jag dyrkar Allah med uppriktighet i min religion. Och om ni vill dyrka någonting annat, så gör det. Och det här är tahdid. Det är en varning. Yani, då Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, dyrka vad ni vill vid sidan av honom, så betyder det inte att det är tillåtet att göra kyrk. Utan det är en varning. Yani, vill ni trotsa mig? Vill ni inte gå min väg och endast dyrka Allah? Dyrka då vad ni vill. Och sen nämner Allah vad som kommer. Det är ett helvete. Lager av eld. Under er och över er. Om ni väljer den vägen, att inte dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är tahdid. Det är när man varnar en människa. Som att du ibland kanske säger till någon, han trotsar, du säger att han sluta. Så gör, varsågod, du ska få se. Eller hur? Det betyder inte varsågod du gör, det betyder yani, du kommer få konsekvenser om du gör. Hänger ni med? Och samma sak här. Yani, fa'budu ma shi'tum, dyrka vad ni vill. Men ni kommer att få se. Versen kan också betyda, jag dyrkar endast Allah uppriktigt, även om ni dyrkar någonting annat. Även om ni försöker säga åt mig att dyrka av gudar och statyer, så kommer jag inte göra det. Jag kommer endast att dyrka Allah. Ni dyrkar vad ni vill, som i surat al-Kafiru. Jag dyrkar inte det ni dyrkar, och ni dyrkar inte den jag dyrkar. Är ni samma sak? Är ni, vi har åtskilda vägar. Spelar ingen roll vad ni gör. Det är också en inställning som muslimer ska ha. Spelar ingen roll om hela världen halkar. Spelar ingen roll om du är den sista muslimen på jorden. Bit fast i din religion. Släpp aldrig taget. Var inte den dumma människan som hela tiden följer strömmen. Som är en wannabe. Som bara går efter andra människor. Utan följ sanningen. Dyrka endast Allah. Fall inte in i synder, även om hela världen faller in i en viss synd. Men tyvärr många har idag den här inställningen. Men alla gör det. Det är lugnt. Som att det kommer att hjälpa dig på domedagen. Nej, wallah, det kommer inte hjälpa dig på domedagen. Utan du står till svars för dina gärningar. Framför Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi muslimer kollar inte på kvantitet. Det är inte det som är avgörande. Allah fördömer kvantitet i Koranen. Och säger att de flesta människor är vilse. De flesta människor är otacksamma. Och så vidare. Så det är al-qilla. Det är minoriteten som är på sanningen. Som håller fast vid den rätta islam. Och det här har nämnts specifikt som domedagens tecken. Att islam kommer återigen att bli främmande. Som den började främmande. Så Toba är i paradiset till dessa främlingar. De som håller fast i den sanna islam innan domedagen. Och det är de man ska försöka att vara från. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ. Säg till dessa människor, de sanna förlorarna. Det är de som kommer att förlora sig själva och sin familj på domedagen. Yani i helvetet. يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. Och det här är sannligen den största förlusten. Vad menas med att de sanna förlorarna är de som förlorar sig själva och sin familj på domedagen? Varför nämner Allah inte bara de som förlorar sig själva? Jo, för att här så nämns det att en person är väldigt bunden med sina nära och kära i detta liv. Och han vill sist av allt separeras från dem. Han vill vara i deras sällskap. Eller hur? Och då finns det här olika scenarion. Och det är att en person är muslim eller en person är icke-muslim och han har släktingar som är muslim. Då kommer han att förlora sina släktingar med att de går in i Jannah och han går in i helvetet. Det är ett scenario. Ett annat scenario är att hela släkten, hela familjen är kuffar. Och då kommer de alla att hamna i helvetet. Men de kommer att separeras. Men det finns inte ens den här lilla trösten att vi är åtminstone tillsammans i all evighet och brinner i helvetet. Nej, det finns inte det heller. Utan skilda mot. Och det här som Allah subhanahu wa ta'ala säger är den sanna förlusten. Idag, som Ibn al-Faymin nämner, så mäter många förlust ekonomiskt. Att en person förlorade ett kapital, han förlorade en miljon. Han gjorde en dålig affär. En person förlorade ett förhållande. En person förlorade sin bil. Och så vidare. Förlorade sin karriär och liknande. Och det är så många människor idag mäter vinst och lycka och framgång i det materiella. Men det materiella väger ingenting på domedagen. Utan den sanna förlusten är den som förlorar chansen att gå in i paradiset. Yani khasira dunya wal akhira. Han har förlorat sin dunya och sin akhira. Han har förlorat sin dunya då han inte gjorde vad han skapades för. Vilket är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och han spenderade inte sina dagar i vad som kommer att gynna honom på domedagen. Så hela hans liv är en stor förlust. Även om han skulle vara den rikaste människan, affärsmannen på dunya. Så är hela hans liv en förlust. Wal-akhira. Och han förlorade hans akhira. En hans chans att få komma in i paradiset och blir istället fördömd att brinna i helvetet i all evighet. Ja, ikhva, finns det någon större förlust än denna? Finns det det? Oh, nej, finns det inte. Och finns det någon större vinst än att få gå in i paradiset? Finns det det? Oh, nej, finns det inte. Och här nämns motsatsen också i Koranen, surat Tur, att de som tror och följs av sina barn med iman, de kommer vi att återförena med deras barn. Det är lite tala motsatsen. Att folket av en iman kommer att vara förenade i nästa liv, i paradiset. De och deras barn. Och även om någon, föräldrarna eller barnen, skulle hamna på en lägre nivå, så kommer de att återslutas eller kommer att förenas med de som är på en högre nivå. Subhanallah. Så kolla här på skillnaden. Hur är kuffer? Särar på folk i helvetet. Och kolla på hur el-iman enar på folk i el-jannah. Wallah gör oss från ahl-jannah. Amin. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala vad som väntar dem då. Lahum min fawqihim dhulal. De kommer att ha lager av eld. Och min tahtihim. Över sig och under sig. Och det är med detta som Allah skrämmer. Han skrämmer hans tjänare, ya ibadi fattakun. Så mina tjänare, frukta då mig. Ni vet, en person i det här livet håller sig borta från eld. Yani om eld är framför dig och kan bränna dig i ansiktet eller på händerna, så kommer du att ta avstånd från elden, eller hur? Att brännas från ett håll, det är förfärligt. Vad ska vi då säga att vara omgiven, omslukad, uppslukad av eld från alla håll och ha kläder av eld? Det finns ingen tillflykt, det finns ingenstans att svalka sig, utan det är bara lager av helvete, må Allah skydda oss. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi fattaqu, så frukta mig mina tjänare, är ni bara rädda för mig? Och det här är jätteviktigt, Eriksson. Vi ska vara rädda för Allah azza wa jalla. Och som vi sa, vi ska ha hopp, kärlek, yani längtan efter Allahs förlåtelse, hopp att Allah förlåter, han är den kärleksfulla, den barmhärtige. Men man måste också ha rädsla, al-khawf. Och man måste dyrka Allah med dessa två egenskaper. Al-khawf och raja, hopp och fruktan. De måste gå hand i hand. Och då ska inte vara att man överdriver i någon av dem. Men många idag, som jag sa, de har tappat just den här fruktan. Som att det inte finns ett helvete. Eller som att helvete är någonting du bara går in i någon sekund och sen det är slut. Eller som att dö på ett tv-spel sen du får ett nytt liv. Nej, det funkar inte så. Helvetet är på största allvar. En riktig fysisk eld där folk kommer att brännas sönder. Och det är förnedring i helvetet. Så man ska vara rädd för helvetet. Och då Allah subhanahu wa ta'ala säger, så frukta honom. Frukta elden. Det betyder det att vara en person som har taqwa. Har du taqwa, halas, du kommer slippa helvetet. Du kommer att gå in i paradis. Men att ha taqwa, att beskrivas med att man är muttaqi, det kräver, det fordrar vissa saker. Att du lyder Allah azza wa jalla, du håller dig borta från al-muharramat, då har du taqwa. Då har du fruktat Allahs straff. Än att bara göra det som Allah har förbjudit, det är inte taqwa. På något som helst sätt. Så att frukta Allah, det är att hålla sig borta från al-haram. När man vill synda nästa gång, tänk då på konsekvenserna av att synda. Det här kan ge dig Allahs vrede, det här kan leda till helvetet. Så var rädd för Allah, var rädd för helvetet. Och be samtidigt Allah om förlåtelse. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att de som håller sig borta från att tagut, yani allting som dyrkas vid sidan av Allah, en ya'buduha, de dyrkar dem inte, wa anabu ila Allah, och vänder sig till Allah, de kommer att få el bushra fa bashir ibad, så ge mina tjänare det glada budskapet. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala då, de som håller sig borta från ett tagut och istället dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och ett tagut, som vi sa, omfattar allting som dyrkas vid sidan av Allah. Statyer, helgon, människor, jinner, allting som dyrkas vid sidan av Allah och är nöjd med detta, behagad med detta, är en tagut. Och muslimen håller sig borta från alla tawagit. Alla dessa medgudar och falska gudar som dyrkas vid sidan av Allah. Och här är ikhwa, kommer en viktig sak som Ibn Uthaymin talar om här. Och det är att Allah i denna sura betonar väldigt mycket tawhid. Att särskilja Allah i dyrkan, eller hur? Att dyrka Allah med ikhlas. Och den här ikhlas och den här uppriktigheten att särskilja Allah i dyrkan kan inte uppnås om du inte tar avstånd från falska gudar. Och det här är betydelsen och innebörden av la ilaha illallah. Att man endast dyrkar Allah. Och man tar avstånd från allting som dyrkas vid sidan av Allah. Genom en person säger, jag dyrkar endast Allah, men det är okej att dyrka statyer. Det är lugnt. Jag är cool med det. Det är fel. Du ska säga det är fel. Man får inte dyrka statyer. När jag dyrkar endast Allah, men man kan också dyrka andra än Allah. Funkar det? Det funkar inte. Utan man måste ta avstånd från det. Yani i sin dogm, i sin aqida, i sin tro. Så ska man anse att det är fel. Det är falskt, det är förbjudet. Det är den största synden, det största brottet. Att dyrka någon vid Allahs sida. Det är kirk. Och inna kirk eller dhulmun adim, som Allah har sagt. Det är det största fel en människa kan göra. Att sätta någonting vid Allahs sida. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, alla, alladhina yastami'una al-qawla, och de som lyssnar på al-qawl, yani al-Qur'an, fayattabi'una ahsana, och följer det bästa i den. Ulaika alladhina hadahumullah, det är de som Allah har väglett. Wa ulaika hum ulul albab, och det är de som är de med förstånd. Och affan, vi glömde innan att Allah subhanahu wa ta'ala säger wa anabu ila Allah. Och vad gör de för någonting? De dyrkar endast Allah och vänder sig endast till Allah. Vad kommer de att få för någonting? De kommer att få al-bushra. Fabashir ibad, så ger de glada nyheterna. Al-bushra betyder glada nyheter. Yani nyheter, glad information, nyhet om belöning. Och Allah azza wa jall nämner här bara al-bushra. Han sa inte att de kommer ha bushra i dunya, eller i barzakh, eller i akhira. Så det är am, det är yani omfattande. Det omfattar alla dessa tre. Och därför nämner här Sa'di att det omfattar al-bushra fil hayati dunya. Att de kommer att få glada nyheter i detta liv. Och al-bushra har nämnts i vissa hadither att det är att folk kommer att tala gott om en. Al-thana al-hasan. Då profeten a.s. fördömde att prisa folk i ansiktet. Att tala gott om dem i deras ansikte. Så nämndes det också då om en person talar gott om någon i hans frånvaro. Han är inte där, men säger mashallah, den här brodern, han är så mashallah, fin akhlaq, han är den bästa brodern, mashallah. Då så sa profeten a.s. att det här är den troendes påskyndade bushra i detta liv. En hans påskyndade belöning i detta liv. En relativt delvis liten belöning som han får påskyndat i detta liv. Att han får ett gott rykte, folk nämner honom med khair och folk älskar honom i detta liv. Okay. En annan bushra som man också kan få i detta liv, som har nämnts i Koranen och i Sunna, det är sanddrömmar. Lahumul bushra fil hayati dunya. Och hadithen att det finns ingenting kvar från profetskapen förutom al-mubashirat, det är samma ord, och det är sanddrömmar som profeten a.s. sa, som den som muslimen ser om sig själv eller någon ser dem om honom. En sanddröm kan vara någonting du ser om dig själv eller någon ser det om dig. Yani till exempel att en person i dunya, han har det svårt, han har det kämpigt, och han får se sig själv i en sanddröm gå i paradiset till exempel. Ja. Eller han får se till exempel profeten Muhammed a.s. komma till honom och säga ha tålamod. Någonting sånt. Jättevackert, eller hur? Han kommer vakna upp och bara lysa av glädje. Och hans saker kommer bli mycket enklare. Det är en bushra han kan få. Så han ser om sig själv eller någon ser om honom. Säger wallahi bro, jag drömde om dig i natt, jag såg dig i Jannah till exempel. Så wow, eller hur? Det är jätteglad. Så det är ett påskyndad belöning i detta liv. Och al-bushra kan också vara på al-qiyama. Det kan vara som han säger också afan vid döden. Att änglarna stiger ner, som Allah har nämnt i Koranen, alla takhafu wa la tahzanu, var inte rädda, var inte ledsna, och abshiru bil jannah, och glada nyheter om paradiset. Och det kan också vara i graven, det kan vara på domedagen. Och den största och bästa bushran är då de blir informerade om Allahs välbehag i paradiset, och de får se Allah azza wa jalls vackra ansikte. Må Allah göra oss från dem. Amin. Och sen nämnde då Allah azza wa jall de som lyssnar till det bästa och följer det bästa i Koranen, i Allahs uppenbarelse. Det är de som är vägledda, och det är de som är folket av förstånd. Vilka är Allahs ibad? De som har al-bushra, det är de som yastami'un. Och yastami'un, det är inte bara att de hör sanningen, utan de är måna om att höra sanningen. De lyssnar. De vill höra och lyssna på sanningen. De som Ibn Taymiyyah säger strävar efter att höra det goda. De vill höra Koran, de vill höra föreläsning, de vill höra någon som lär dem någonting från islam. Det här är yastami'un. Inte att de bara hör. För det kan även en dålig människa kan höra någonting gott, eller hur? Utan yastami'un, yani de verkligen strävar i att lyssna efter det goda. Och så säger han Ibn Kathir, och de strävar i att förstå sig på det och att agera ut med det. طيب det är dessa som Allah har väglett. Ulaika alladhina hadahumullah. Yani det är de som har den egenskap som Allah azza wa jall vägleder i dunya och i akhirah. Och det är de som är ulul albab, folket av förstånd. Och här nämner Ibn Taymiyyah en faida. Han har många fawaid, mashallah, men vi förkortar här bara. Han nämner här att det är ett gott tecken att en person eftersträvar. Han säger, om du ser dig själv vara mån om att höra det goda och att följa det goda, så vet att det här är en vägledning till dig från Allah. För Allah säger ulaika alladhina hadahumullah. Men om du ser dig själv ogilla att lyssna till det goda och halka, yani gå vilse, så ska du klandra dig själv. Ja. Så två egenskaper här. Om man då ser sig själv vara mån i att vilja gå på lektioner, man vill lära sig, man vill höra Koran, man vill ha khair. Då är det ett gott tecken. Och sen att man går den vägen, man försöker implementera. Då är det här en bushra från Allah subhanahu wa ta'ala. Då ska du tacka Allah azza wa jalla för den här gåvan. Men om man ser sig själv som han sa, ogilla, man vill inte höra där, man vill inte läsa Koran, man vill inte praktisera religionen, då ska man verkligen yani, ta sig själv i kragen. Då ligger man väldigt dåligt till. Och då är man inte på rätt väg. Allah musta'an. Och vem är det då? Han säger, det är ulaika hum ulul albab. Dessa är folket av förstånd. Dessa är folket av förstånd. Och här nämner också ulema att förstånd, intelligens, det är inte någonting man bara mäter med någon sån här IQ-test eller någonting. Utan intelligens, sann förstånd och IQ, det är att ge företräde till det som är bra. Generellt, som Sa'di säger, att hur mäter man förstånd hos en människa? Det är att en person gärna alltid, vad säger man, ger företräde till det som är bättre och lägger det som är dåligt åt sidan. Men man väljer saker och ting i livet, och det gör vi alltid, vi står alltid inför val. Att göra en bra gärning eller bättre gärning. Göra någonting bra eller göra någonting haram. Där visas din intelligens, ditt förstånd, ditt intellekt. När du står inför de här valen, att du väljer det som är rätt. Man nämner till dig, du kanske har ett fel i islam, du kanske gör något som är bidda. Och man nämner till dig bevisen. Och du själv, du lyssnar, du tar emot. Då är det här ett bevis på att du har förstånd. Men om du trotsar och du vill inte framstå som att du har fel eller du är envis, då är det ett bevis på att du är dum. Hänger ni med? Och samma sak är det med allting. En person som väljer destruktiva saker i livet, det är ett tecken på att han är dum. Det är som att röka. Hur smart är det att röka sig? Hur smart är det att röka weed? Dricka alkohol? Ta narkotika. Tydligen att personen är dum. Men han tänker inte långsiktigt. Han väger inte upp sakers fördelar och nackdelar. Så sann intelligens ser man hos folk när de verkligen har den här fiqh. Att kunna väga vad som är bra, vad som är dåligt, vad som är nyttigt, vad som är skadligt. Ja. Vi ska ta en eller två sista ayah bara lite kort. Allah subhanahu wa ta'ala säger أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. Kan den ledas på rätt väg, den som Allah har dömt med sitt beslut? Kan du rädda den som redan är i helvetets lågor? Yani, Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt eller har bestämt att vissa människor är fördömda och att de är vilse. Att dessa människor inte går att vägleda. Endast Allah azza wa jalla är den som kan vägleda dem. För den som Allah har vilselett finns det ingen som kan vägleda. Och den som Allah vägleder finns det ingen som kan vilseleda. Yani, vi kan inte rädda folk från Allahs straff. Det går inte. Vi kan kalla folk till sanningen. Men vi kan inte i slutändan vara den som drar folk ut från helvetet. Det är folks egna beslut. Om de vill följa rätt väg eller fel väg. Och Mohammed alaihissalam, som Allah har sagt, kan inte heller vägleda vem han vill. Han kan vägleda genom att uppmana till vad som är rätt. Men i slutändan, själva responsen, det är upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och här nämns också Abu Talib. Eller hur? Profeten alaihissalam var väldigt mån om att vägleda Abu Talib, hans farbror. Som skyddade honom, stöttade honom och stod vid hans sida i så många år i Mekka. När folk försökte förtrycka honom och göra dhulm mot honom. Så han försökte rädda honom. Men det gick inte. In i det sista, han dog på kyrk, subhanallah. Och då säger Allah, innaka la tahdi man ahbab. Du kan inte vägleda den du älskar. Men Allah vägleder vem han vill. Så han kan inte rädda folk från helvetet. Men då kommer här en i'tirad som Ibn Uthaymin nämner. Kommer inte profeten alaihissalam att göra shafa'a för Abu Talib att han ska få ett lindrigare straff i helvetet? Eller hur? Det är sahih. Så hur är det förenligt med denna ayah? Då säger sheikhen två aspekter. Den första, att det går inte emot ayahen, för han kommer inte rädda honom från helvetet. Han kommer ändå vara i helvetet. Utan vad som har nämnts är att han kommer att vara i de högsta flammorna i helvetet. Alltså högst upp i helvetet. Och ha det lindrigaste straffet. Skor av eld som gör att hans hjärna kokar. Taib. Och det här är inte heller för att han är hans farbror, säger sheikhen. För vi har Abu Lahab som är bland de värsta i helvetet. Han kommer inte få något förmildrande straff. Taib. Men Abu Talib får ett förmildrande straff på grund av att han hjälpte profeten Muhammed alaihissalam. Så är det. Men han är ändå i slutändan i helvetet. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Men de som fruktar sin herre, de kommer att få غرف, boningar. Och här betyder det slott, yani i paradiset. Min fauqiha ghuraf. Där det är byggnader, yani slott, över slott. Och där det flyter floder emellan dem. Och det här är ett löfte från Allah, han som inte sviker sina löften. Här nämner Allah Azza wa Jal hans ibad, as-su'ada, de lyckliga, att de kommer att få dessa boningar i paradiset. Och han säger att det är al-qusur al-shahiqa, yani de upphöjda slotten i paradiset. Min fauqiha ghurafun mabniya, yani han säger tibaq, fauqa tibaq, yani våningar över våningar. Och han nämner sen lite vackra hadither här om just paradiset, och inshallah det är det som vi avrundar dagens dars med. I hopp på att paradiset är också det som vi, inshallah, slutar vår slutliga plats i nästa liv. Amin. Det berättas från Ali radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa att det finns i Jenna ghurafan, dessa boningar, där man ser insidan från utsidan och utsidan från insidan. Och då så sa en man från beduinerna, ja Rasulullah, till vem är de? Liman hiya? Och då så sa han, liman atabel kalam, till den som talar gott. Wa at'ama at'am, och matar de behövande. Wa salla lillahi bil layl wa an-nas niyam, och han ber på natten då folket sover. Och denna hadith är Hassan enligt Albani. Så dessa slott i Jannah är till vem? Det är till dem som talar väl. Och kulu linnasi husna. Ska alltid vara kulu kaulen sedida. Talar väl. Tala med dikir, tala med Koran. Uppmana det goda, förbjud det onda. Ge vackra, uppmuntrande råd till dina medmänniskor. Sprid, yani, nur, sprid khair. Tala väl. Ljug inte, baktala inte, smutskasta inte. Var inte pervers, äcklig, smutsig i munnen. Utan tala väl. Låt aldrig folk höra svordomar från din mun. Okej? Okay? Liman attabel kalam. Och matar folk. Och vi sa här, matar de behövande, men det är faktiskt generellt. Att mata folk generellt är en god gärning. Att du bjuder din polare på lunch, det är en god gärning. Även om han har mycket pengar, mer pengar än dig, så är det ändå en god gärning. Du bjuder hem folk, du bjuder på mat. Det är mashallah bland de bästa gärningar som finns. Och han ber nattbönen. Då folket sover. I en liknande hadith så berättas det från Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa att det finns i Jannah dessa boningar. Ni kommer att se dem så som ni ser en stjärna eller en planet uppe i himlen. Och det finns en mer detaljerad hadith. Att folket i Jannah kommer att se de andra människorna i Jannah i deras boningar. Så som man ser en planet blinka uppe i horisonten. Eller långt uppe i himlen. Och det här är yani fi tafadul ahlu darajat. Baserat på de olika nivåerna som folket kommer att få. Och då så sa man, ja Rasulullah, är dessa höga boningar för nabiyun, för profeterna? Och då så sa han, bala, nej. Walladhi nafsi biyadihi, de är vid honom i vars hand min själ vilar. Qawm aqwa wa aqwamun amanu billahi wa saddaqu rusul. De är för ett folk som trott på Allah och bekräftat profeterna. Mashallah. Så här nämns en väldigt vacker sak också. Det är att de här boningarna är så otroligt upphöjda i paradiset. Yani som en stjärna uppe i himlen. Hur långt är det upp till en stjärna? De här nivåerna i Jannah som finns, de är så otroligt upphöjda. Det är inte någonting som vi ens kan förstå oss på i detta liv. Utan det är Allahu Akbar. Yani boningarna är otroligt höga. Och nivåerna är självklart ännu högre. Subhanallah. Och en sista hadith som berättas av Imam Ahmed och den är Hassan. Där berättas det från Abu Huraira radiyallahu anhu som sa ja Rasulullah. Han sa att då vi ser dig då vi ser dig ja Rasulullah så får vi mjuka hjärtan. Och det är som att vi är från Ahlul Akhira. Det är som att vi lever i nästa liv. Och då vi lämnar dig så förundras vi över dunia. Och dess skönhet, kvinnor och barn och liknande. Och då så sa profeten alaihissalam att om ni skulle vara i samma tillstånd som ni är då ni är med mig, så skulle änglarna komma och skaka hand med er på gatorna. Och de skulle komma och besöka er i era hem. Och om ni inte skulle synda så skulle Allah byta ut er mot ett folk som kommer att synda så att han kan förlåta dem. Och då så sa man, ja Rasulullah, berätta för oss om Jannah. Vad är dess boningar? Och då så sa han, labinatu dhahab. Stenar, byggstenar av guld och byggstenar av silver. Och cementen däremellan är väldoftande misk. Hasba'uha lu'lu wal yaqut. Gruset i paradiset är pärlor och ädelstenar. Wa turabuha za'faran. Och jorden är saffran. Den som går in i paradiset, yan'um wa la yab'as, kommer att vara lycklig och aldrig vara olycklig. Wa yukhallad wa la yamut. Han kommer att leva för evigt och aldrig dö. Wa la tubla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Hans kläder kommer aldrig att bli utslitna och hans ungdom kommer aldrig att försvinna. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Det finns tre vars dua inte nekas. Den rättvise imamen, den som fastar tills han bryter sin fasta och den förtrycktes åkallan tas eller lyfts upp till himlarna och dörrarna till himlen öppnas och Allah säger wa izzati, vid min storhet så kommer jag att ge dig seger även om det dröjer. Subhanallah, vilken hadith. Så här nämner då sahaba radiyallahu anhum deras tillstånd. Att när de var med profeten a.s. så var det som att de var i nästa liv. De blev påminda om paradiset. Och han nämnde att det funkar inte att man är så hela tiden. Utan det som han sa till Handala, en en tid för det här och en tid för familjen. Eller man måste ha variation i sitt liv. En tid för religionen, en tid för världsliga, vardagliga saker. Och sen så säger då denna beduin, berätta för mig om Jannah och dess boningar. Och då berättar profeten alaihissalam om slotten att de är med byggstenar av guld och silver. Subhanallah. Inte sten eller lera eller metall utan guld och silver. Yani labina, det är som byggstenar, som tegelstenar kan man säga, subhanallah. Vissa av guld och vissa av silver. Och vad är det som håller dem ihop? El miskel adfar, den här starkt väldoftande parfymen, bästa parfymen. Och det här är ett slags hus i paradiset. Det finns andra hus. Det finns det huset som nämndes i hadithen, el-ghuraf, de här genomskinliga husen. Där du ser in utifrån och du ser ut inifrån. Det finns hus också som har nämnts som är för ihåliga pärlor. Stora tusentals meter. En enda pärla. Subhanallah. Och det finns yani, saker man inte kunnat föreställa sig i paradiset. Och sen nämnde då profeten alaihissalam att jorden i paradiset också är ädelstenar, saffran och pärlor, lublu, mashallah. Och att den som går in i Jannah aldrig kommer att bli olycklig. Han kommer att leva, han kommer aldrig att dö. Hans kläder kommer aldrig att bli utslitna och hans ungdom kommer aldrig att försvinna. För de är 33 år, som det har nämnts i vissa hadither, i all evighet, i den mest toppform, en i styrka som man kan föreställa sig. Subhanallah. Och sen avslutade han också hadithen med att nämna de här tre vars dua accepteras. Och det är al-imam al-adil, den rättvisa ledaren. Och det är den personen som är förtryckt. Och det är personen som fastar. Och lahadu, han sa här i hadithen, tills han bryter fastan. Det vill säga hela dagen. Vissa har fått för sig att en fastande har en dua som är accepterad vid en iftar. Då man sitter och ska bryta fastan. Nej, vissa hadither indikerar på det. Men denna hadith indikerar på att du kan göra dua hela dagen. Yani från morgon till kväll så är inshallah din dua accepterad. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.